Hej och välkomna till avsnitt 1017 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren och till del 82 i min serie om USAs presidentval 2020. Måndagen den 3 februari och Iowa caucus närmar sig. Här följer en uppdatering om det senaste för Trump och för hans demokratiska rivaler i kampen om Vita huset. Varmt välkomna! Ja, dagens datum är den 1 februari 2020 och om två dagar, alltså på måndag den 3 februari, så hålls Iowa caucus och det blir alltså startskottet för den demokratiska primärvalsprocessen och allvaret kör igång på riktigt. Och nu är det så att de demokrater som kan, de intensivkampanjer nu i Iowa, Joe Biden och Pete Buttigieg inte minst då, medan Amy Klobuchar, Bernie Sanders och Elizabeth Warren och även Michael Bennett, de har ju haft fullt upp i Washington DC, huvudstaden, för att de har varit med i riksrättsprocessen i senaten mot Donald Trump. Så att man kan säga att de har varit tvungna att lämna Iowa för att istället hålla på med riksrättsprocessen mot Trump i Washington DC. En person som inte behöver det, utan som har gjort tvärtom, det är faktiskt Donald Trump själv. Han har lämnat Washington DC och åkt till Iowa för att kampanja. Och det är ganska kul alltså. 2016 så var det så att Trump förlorade Iowa, eller han vann inte Iowa kan man säga, utan den som vann det var Ted Cruz, och sen vart ut långt och inte sin primärval där Ted Cruz var den som höll ut längst mot Donald Trump tills Trump då till slut vann nomineringen. I år 2020 så finns det ingen republikan som utmanar Trump på allvar. Joe Walsh och Bill Welder, de här, alltså de kommer inte att komma någon vart, utan Trump går ju för omval nu i höst och han kommer ju att vara såklart den republikanska kandidaten. Det är inte så fråga det här. Så att han är inte i Iowa nu för att kampanja mot någon republikansk motståndare, utan han är där för att bygga upp ett kampanjteam som kan finnas på marken i höst när han får möta den demokrat som demokraterna nu nominerar till sin presidentkandidat. Och han är där för att just nu i alla fall driva med och driva jäck med de demokratiska kandidaterna. Och han höll ett rally i Iowa den 30 januari, Donald Trump, och han vart introducerad av vicepresident Mike Pence som sa så här.
You know, the choice in this election couldn't be clearer. Today we have a president who loves this country, who stands by our military, our workers, and our freedoms. He never quits, he never backs down, he believes in you, and he fights for you every single day. And then you got this crowd of Democrat presidential candidates running around Iowa these days. Man, I mean, I don't know if you saw that debate in Des Moines the other night. I watched the reruns. You know, those people were standing so far on the left, I thought that stage was going to tip over. You know, the remarkable thing, you deserve to know that every single one of the Democrats on that debate stage actually criticized the president's decision to take out Qasem Soleimani. Bernie Sanders called the president's decision, in his words, quote, assassinating a government official. Well, I got news for Bernie Sanders. Soleimani was not some government official. He was a terrorist, and President Donald Trump was right to take him down.
Och efter att Mike Pence hade introducerat Donald Trump så kom Trump själv in och han pratade ganska mycket, och det är väldigt mycket drag på de här tillställningarna. Det var fullsatt på den här arenan och Trump fick, ja, det är både unga, gamla, äldre. Alltså följer man bara svensk media, då tror man lätt att det här är äldre väljare, jättemånga vita väljare och så här, men det är verkligen en blandad skara på Trump-rallys, och det tror jag inte förmedlas riktigt till svenska tv-tittare och radiolyssnare och så, utan då är det bilden av att det bara konstigt folk som röstar på Donald Trump, men det är inte det. Jag menar, halva amerikanska befolkningen stöder Donald Trump, och när man ser de här rallyna så inser man att det är så. Och Donald Trump i alla fall, han sa så här, vi spelar några klipp.
This November we're going to defeat the radical socialist democrats that are right down the street. I mean, I don't even know, I just saw a poll, New York Times, can you believe? Of Iowa, and they have me pitted against everyone of the socialists. And we're winning by a lot, everyone. We're beating them all. We're beating them all. We're beating them like they haven't been beaten before. You know, all the noises about their crazy debates, nobody's watching their debates. We have some people, let's not talk about them. What happened to Mini Mike? Where is he? He's not running. He's skipping four or five states. Mini Mike, I've had him up to here. Hillary Clinton. I feel badly because it's too late for her to get in. I kept hoping, But I think, honestly, I think that Sleepy Joe, Crazy Bernie, I don't even want to put Buttigieg in. But I think they'd actually be tougher than her. During this campaign season, the good people of Iowa have had a front row seat to the lunacy and the madness of the totally sick left. This is a radical left people that we're dealing with. Today's Democrat Party is run by left-wing extremists who want to massively raise your taxes, increase regulations, cancel your health plans, raid Medicare, shut down American energy, destroy your Social Security. They will destroy your Social Security. Eliminate religious liberty. Punish free speech. Confiscate your guns. Abolish your borders. And indoctrinate America's children with hateful left-wing ideology. Other than that, they're okay. Other than that, they're fine people. In short, this election is a choice between American freedom and democratic socialism. The Democrats will lose because America will never be a socialist country. We can't.
Så det var alltså Donald Trump i Iowa den 30 januari, och som sagt, alltså det Trump gör nu är att han bygger upp ett kampanjteam och som kan ta sig an den demokratiska kandidaten på allvar sen i höst, så att det är det han gör. Och det finns ju lite statistik nu som indikerar lite åt vart valet lutar. Donald Trump, det går bra för honom just nu i opinionen, och han har ju i praktiken, jag poddade om det igår med Björn Nordström, blivit frikänd i den här riksrättsprocessen, så den kommer sannolikt inte att kasta någon skugga över valet, och det var det som var den här stora frågan, och det var även det som demokraterna hoppades på att riksrättsprocessen skulle göra, att någon slags skugga skulle falla över Donald Trump. Men det här är i praktiken över, och på onsdag så tror jag att det formellt kommer att vara över också. Och Trump kommer inte behöva tänka på det här, men att han kan använda det som ett sätt att säga att demokraterna har ägnat ett år, två år åt att bara göra struntsaker och försöka sätta dit mig istället för att arbeta för det amerikanska folket. Och jag tror att de här sakerna på något sätt går hem, och det finns en statistik som visar att republikanerna är mer energiska inför 2020 än demokraterna, som faktiskt är nervösa. Och det är Associated Press och Center for Public Affairs Research som har gjort den här undersökningen, och den visar att 66% av demokraterna, de känner sig oroliga, nervösa inför valet i höst, medan bara 46% av republikanerna gör det. Och 43% av republikanerna, de säger att de är energiska inför valet, och det är en uppgång med 10% från oktober när det bara var 33%, och idag så är det 33% också av demokraterna som känner att de är liksom energiska inför valet. Så att republikanerna har 10% övertag i den energi man känner inför valet, och den optimism kanske man ska säga då. Så att det är vind i seglen för Trump-teamet just nu. Och ja, ni hörde själva talet, Trump verkar ha självförtroende och han har anhängarna med sig. Och ja, det var lite om Trump. Vi kan gå vidare till demokraterna, så kommer jag kasta in Trump i alla fall i liksom kommentarerna och så, det är oundvikligt. Men vi går vidare nu till det faktiska demokratiska primärvalet. Och där kan vi börja med en nyhet. En kandidat har hoppat av, och den som har hoppat av är den som gavs in i leken först, John Delaney. Han gavs in redan 2017, men nu så har han hoppat av bara 2 dagar inför Iowa Caucus, och han konstaterar helt enkelt att han inte har tillräckligt med stöd för att nå upp till de här 15% som man behöver för att kunna få i de här olika valdistrikten i Iowa. Så behöver man få 15% minst för att kunna få några delegater alls. Och John Delaney har dragit slutsatsen att han inte ens har det stödet i Iowa. Han kommer inte att få 15%, så att han drar sig ur nu och hoppas att det ska gå bra för landet och att demokraterna ska välja en bra kandidat och såna här saker. Han gjorde ett uttalande om det, men John Delaney hoppat av, och det är ganska tråkigt för att han var en ganska komisk karaktär. Han var ju väldigt rolig på de här tidiga primärvalsdebatterna, och ja, han var ju verkligen en av de här kufarna som alltid ställer upp i amerikanska presidentval. Han var en av dem. Det fanns så många i det här valet, men en av dem var John Delaney, och han kanske var den sista mannen ut, men nu har han lämnat i alla fall, så att John Delaney är inte med i leken längre. Och nu borde jag kanske berätta hur många som är kvar, men jag har inte exakt koll. Jag tror att det kanske är 11 eller någonting, vissa väldigt små, men jag får räkna tills nästa uppdatering imorgon eller övermorgon eller någonting. Vi går vidare till den mest intressanta kandidaten i Iowa, och det är Bernie Sanders, och inte bara Iowa utan nu i president primärvalet i dess helhet. Alltså Bernie Sanders har totalt momentum. Det finns en ny frontrunner hos demokraterna och det är Bernie Sanders. Nu inför Iowa så har New York Times och Siena College gjort en undersökning den 28 januari som visar att Bernie Sanders leder i Iowa med 25%, Pete Buttigieg är 2 med 18%, Joe Biden 17%, Elizabeth Warren 4 med 15%, Amy Klobuchar 8%, hon har gått upp lite grann, Tom Steyer och Andrew Yang delad sjätte plats med 3% vardera. Men Bernie Sanders leder 25% mot 2 Pete Buttigieg 18%, så att han har stort momentum i Iowa, Bernie Sanders. Och The Economist hade en artikel den 25 januari med rubriken "Could it be Bernie? The weakness of the Democratic field, hand an opportunity to America's most famous socialist." Så att, ja, Bernie Sanders har verkligen en chans. Och det här har gjort att ja, de andra kandidaterna attackerar honom verkligen. Joe Biden sa häromdagen att Bernie Sanders är väl inte ens en demokrat och såna här saker, och de andra kandidaterna siktar nu verkligen in sig på Bernie Sanders, och vissa känner att det inte ens någon vits, han kommer att vinna. Så att vissa, som Pete Buttigieg och de här, de siktar mer in sig på Joe Biden, hoppas att de kan bli tvåa. Så att Bernie Sanders har verkligen gjort ett gigantiskt uppsving de här senaste månaderna, och han leder i Iowa, och jag tror att han kommer att vinna i Iowa, men vi får väl se det på måndag. Men han har ett oerhört moment Bernie Sanders. Sen är det ju så här också då att Bernie Sanders själv har inte kampanjat i Iowa på några dagar, därför att han har också varit uppbunden i Washington DC för att hålla på med riksrättsprocessen då mot Donald Trump. Så att han har skickat ut substitutkandidater, Alexandria Ocasio-Cortez är den mest kända, men häromdagen, den 29 januari, dagen innan Donald Trump talade, eller så var det samma kväll till och med, jag kan ha blandat ihop där, det kan ändå att det var samma kväll de pratade, men hur som helst då, så då pratade också Michael Moore, den här vänsterdokumentärfilmaren som var ganska känd för 15 år sedan, när han gjorde Fahrenheit 9/11 och de här filmerna som kom då, Bowling for Columbine och så vidare, och han är ju nu en, ja, en stark Bernie Sanders-anhängare, och han talade då på ett rally i Iowa där han sa så här.
Please welcome to the stage Academy Award-winning documentary filmmaker and Bernie 2020 national surrogate Michael Moore.
When Bernie Sanders is president of the United States, free HBO for everyone! No more having to get your brother-in-law's code so you get your password to punch it in. It's just we don't have a BBC, right? It's the closest thing we got. Just free HBO for everyone. That will get him in the White House. Number three, my third idea. Oh, yes, this one. I know Bernie will go for this one. From now on, when they want to take us to war, when they want us to invade some other country, when they want us to send our sons and daughters off to fight, there will be a draft. There will be a draft. And the draft will say, no one goes to war until all the offspring of corporate America, the banks, the military-industrial complex, and the members of Congress, their sons and daughters, they go first.
Det var alltså Michael Moore som pratade för Bernie Sanders i Iowa. Och ja, som sagt var, jag tror som sagt att Bernie Sanders kommer att vinna Iowa, men det handlar fortfarande, är det han eller är det Joe Biden? Det är de två som har störst chans. Sen så ska man aldrig säga aldrig om någon, utan det kan hända vad som helst, som alltid. Men de två har väldigt goda chanser i alla fall. Och Bernie Sanders strategi bygger ganska mycket på att han ska kunna få ut nya väljare. Det finns många äldre människor. De backar Biden i mycket högre utsträckning. Men Sanders hoppas på att kunna nå unga, nya väljare som inte är så trogna att gå till valbåsen eller till vallokalerna, ska man säga, när det är caucus. Men det är det som Bernie Sanders hoppas på, och det är inte alls omöjligt. Och skulle Bernie Sanders nu vinna Iowa och sen vinna New Hampshire, som han för övrigt vann när han kandiderade mot Hillary Clinton 2016, då har han ju ett ännu större momentum när han sen går vidare till Nevada och South Carolina och så vidare. Och ja, just nu så ser det väldigt ljust ut för Bernie Sanders. Han har också blivit endorsed av Bernie Sanders av American Postal Workers Union, Och jag tror jag nämnde i min förra podd att han varit endorsad av det lokala postverket i Iowa. Men nu är det American Postal Workers Union och de har 200 000 medlemmar. Och den stora fördelen med att bli endorsad av dem, och det vart han även 2016 ska sägas, det är att han får en organisation som finns i hela landet som stöder honom och som kan skicka ut brev, inte minst kanske då, till Bernie Sanders fördel. Så att han får en stark valkampanjsinfrastruktur genom det här endorsementet. Och de släppte ett meddelande där deras president Mark Diamondstein sa att Bernie Sanders han står upp för de mål och målsättningar som vi som arbetar har och så vidare. Så de endorsar honom. Bernie Sanders då, momentum, det har han inte bara nationellt och inte bara i Iowa utan även i Kalifornien, den här viktiga delstaten som håller val på Super Tuesday. Och där har han också tagit ledningen, Bernie Sanders, och han leder nu i Kalifornien med 26%. Och det är ju, tvåan är, jag letar här nu i statistiken, tvåan är Elizabeth Warren som har 20% och trean är Joe Biden som har 15%. Och det här visar ju att, så Kalifornien är oerhört viktigt och det visar att Bernie Sanders har gjort ett oerhört uppsving även där, och det är unga och det är studenter och framförallt latinos och de här. Han har ju Alexandria Ocasio-Cortez på sin sida nu, så att de som finns där, de backar nu Bernie Sanders, latinos och de här väljarna som han hade svårt med att nå ut till 2016, de har börjat få förtroende för Bernie Sanders nu. Så att han har ett gigantiskt momentum, Bernie Sanders. Och Bernie Sanders tidigare kampanjdirektör Teslin Figaro sa nyligen att Demokraterna är rädda nu för Bernie Sanders. Det fanns en insändare, eller en krönika kanske, var i Washington Post häromdagen som handlade om att det vore galet om Demokraterna nominerade en socialist från Vermont till president för att försöka kandidera mot, eller kampanja mot Trump då. Och tidigare kampanjdirektören för Bernie Sanders, Teslin Figaro, sa att det här etablissemanget inser att Joe Bidens kandidatur går inte som de hade tänkt, och Bernie Sanders, de kan inte räkna ut honom helt enkelt, och demokraterna måste helt enkelt inse att Bernie har momentum, ungefär så. Bernie har någon momentum. En annan person som också är ute och fightas för Bernie Sanders och som är hans substitut talar ute på kampanjen, och det är inte bara Alexandria Ocasio-Cortez utan även Ilhan Omar och Rashida Tlaib. De är också ute och kampanjar för Bernie Sanders i Iowa, och nyligen så hölls det ett kampanjmöte där en person som introducerade det mötet då, Sanders var inte där för han var i Washington DC, sa att hon pratade negativt om Hillary Clinton och sa att vi ska inte bua, men då hoppade Rashida Tlaib in och sa jo, vi ska visst bua ut Hillary Clinton, och jag kan spela det klippet här.
Week when someone by the name of Hillary Clinton said that nobody, we're not gonna boo, we're classy here.
No, classy. I'll boo.
You all know I can't be quiet. No, we're gonna boo. That's all right. The haters will shut up on Monday when we win.
There we go. I was gonna say.
Och Bernie Sanders har de här islamisterna, skulle jag gärna vilja säga, vilket de är, de här. Men även de är också representanter för minoriteter, och han har börjat få dem på sin sida nu, Bernie Sanders. Och han är stark bland de här, man kan tycka vad man vill om dem, men han har fått en styrka som han inte hade 2016, Bernie Sanders, när han bara blev betraktad som den här vita äldre mannen som på något sätt var vänster, men akademisk vänster och lite överklass, fast arbetarklass samtidigt. Men nu kan han på ett mer genuint sätt ut till de här minoriteterna också. Svarta har inte lyckats lika bra med, men ändå mycket, mycket bättre än 2016. Så att det ska bli jätteintressant att följa Bernie Sanders. Men alla är ju inte positiva. Bernie Sanders, han har judiskt påbrå, men det har inte avhållit honom från att kritisera Israel. Och det i sin tur har inte avhållit pro-israeliska grupper i USA att kritisera Bernie Sanders. Och nu har en pro-israelisk grupp släppt en ad. Democratic Majority for Israel heter den gruppen, en superpack. De har släppt en ad där de kritiserar Sanders, och där finns det också en kvinna som hänvisar till hjärtattacken som han fick i höstas då, och säger att han är hjärtattack, det är svårt att veta om man kan lita på honom och så vidare. Och det har väckt en del kritik, men Alltså det pratade man ju om demokraterna som John McCain också, one heartbeat from the presidency, Hillary Clinton på hela tiden 2008. Så att ja, jag tycker inte att det är någon grej riktigt att anmärka och påpeka det. Därför att det är viktigt att en president är vid hälsa, och varje president måste göra de här regelbundna hälsoundersökningarna. Donald Trump har också gjort det, och alla gör egentligen det. Så att jag tycker inte att det är ett legitimt orosmoment om man är en väljare, tycker jag i alla fall. Men ja, det var lite om Bernie Sanders. Vi går vidare till nästa kandidat som det har pratats, ja det har pratats ganska mycket om honom trots att han egentligen är ganska liten, men det är för att han har växt väldigt snabbt, och det är Michael Bloomberg. Och på tal om liten, Mini Mike är ju Donald Trumps smeknamn för honom då, Michael Bloomberg. Och Bloomberg, han har fått ett nytt endorsement från en kongressledamot Scott Peters, som tycker att, som en demokrat från Kalifornien, som tycker att Mike Bloomberg vore en jättebra president. Och ja, det är hans femte kongressendorsement på sistone, Mike Bloomberg. Mike Bloomberg och Donald Trump, som jag berättade tidigare, de kommer också att släppa varsin reklam på Super Bowl. Och det är väl, nu ska inte jag spela dum här, men jag tror att det är imorgon redan, den 2 februari. Och de här adsen har ju släppts också på nätet redan officiellt, så att jag har sett dem. Och Mike Bloomberg, han pratar om att han kan ta itu med NRA, National Rifle Association, och stoppa vapenvåldet i USA. Det är en svart kvinna som har förlorat sin son i vapenvåld som pratar och tycker att ingen ska behöva förlora sitt barn, och Mike Bloomberg är rätt person att ta sig an NRA, säger hon då. Donald Trump, i hans ad som är 30 sekunder bara, så påpekar snarare att ekonomin går bra, och jag har verkligen bringat förändring till USA, och den förändringen av positiv natur ungefär, säger Donald Trump i sin ad. Och båda de här kommer alltså visas, om jag förstått det rätt, på Super Bowl imorgon. Så att ni som följer sport och Super Bowl, ni får säkert se de här adsen. Jag har sett dem på nätet redan, så jag slipper se Super Bowl. Jag är inte så sportintresserad som ni säkert har förstått. Men i alla fall då, jag läste en artikel som var rätt intressant, och den artikeln ställde frågan: fruktar Donald Trump Michael Bloomberg? Och då menar många att Michael Bloomberg kommer ju inte att vinna demokraternas nominering, så att på ett sätt behöver Trump inte frukta det. Men däremot så behöver Trump fortfarande frukta Michael Bloombergs pengar. För Bloomberg har sagt att han kommer att släppa $2 miljarder att använda $2 miljarder för att stödja den demokratiska kandidaten, oavsett vem det än blir, för att besegra Donald Trump. Så att fruktar Donald Trump Michael Bloomberg? Sannolikt inte som kandidat, men möjligtvis så fruktar Donald Trump Michael Bloombergs pengar, och det är rätt intressant. Och då kan man fråga sig, finns det andra som också fruktar Michael Bloombergs pengar? Gör demokraterna det? Och där är nog svaret ja. Det går ju ganska hyfsat bra nu för Michael Bloomberg. Han har stigit i de nationella undersökningarna, och ja, han har en mycket större chans än man har trott, helt enkelt. Och det beror på att han pumpar ut för alla sina pengar, reklam överallt, och en stor satsning på Super Tuesday. Och progressiva nu, som stöder Elizabeth Warren och Bernie Sanders, de tycker, och de har till och med propsat på, att Michael Bloomberg ska få vara med i en debatt. Därför att de menar att orsaken till att Michael Bloomberg går uppåt, det är att han kan promota sitt budskap helt i fred. Han kan pumpa ut sitt budskap, göra ads, göra reklam där han framstår precis så trevlig och så bra som han själv vill framstå, och sen så pumpar han ut det med sina pengar i alla mediekanaler. Men om Michael Bloomberg hade fått stå på en debattscen och debatterat och konfronteras av Bernie Sanders och Elizabeth Warren, då hade Michael Bloomberg blivit avklädd, och folk hade fattat att han är ingen vi vill ha, ungefär. Så menar de progressiva. Så att de har manat det demokratiska partiet att sänka ribban. Det är så här att det behövs, för att få med på debatterna så behövs det x antal 100 000 unika donatörer. Och Bernie Sanders har det, Elizabeth Warren har det, och alla kandidater som har debatterat har haft det. Michael Bloomberg har inte haft det, och han har inte behövt det, därför att han behöver ju inga donatörer, han har alla pengar själv. Men de har tyckt att ta bort det här kravet så att Michael Bloomberg kan få komma med, så att vi på något sätt kan få med ner honom på en debatt, har de menat. Och nu har faktiskt DNC, The Democratic National Committee, ändrat reglerna. De har tagit bort det här kravet på donatörer, och det innebär att Michael Bloomberg kan möjligen få med på nästa debatt. Han måste fortfarande nå, om det är 10% i 4 nationella undersökningar eller 12% i 2 tidiga delstater som ja, South Carolina eller Nevada eller liknande och sådär. Så att det finns andra krav, men just det här unika 200-300 000 donatörer, det behöver han inte längre. Så att det gör att han i alla fall har en teoretisk möjlighet att få med på en debatt. Och det här har gjort, ja, jag sa nyss att de progressiva vill ha med honom på en debatt, men det finns också progressiva som är väldigt arga på det här. Och en av dem är Michael Moore, som alltså är surrogate, ersättare åt Bernie Sanders. Och när han fick veta, bara för några timmar sedan, att Dean C. ändrat reglerna för att Michael Bloomberg ska kunna vara med, så vart han rasflyförbannad, kan man säga. Och han talade då på i Clive i Iowa för Bernie Sanders del, och han sa att det var massa andra kandidater som ville vara med, men då fick inte vara med. Michael Bloomberg får vara med bara för att han har pengar. Och vi spelar klippet därför att Michael Moore är jättearg, så lyssna på det här, som vi kan för övrigt kalla Big Mike versus Mini Mike.
They are removing the rule to be on the debate stage where it says you have to have so many people donating to you. You know, otherwise instead of 27 people on the stage, there'd be 227 people on the stage. So you had to show that you had to get, have a certain number of Americans that would give you a buck. That's all the rule said. Certain, but it would to show that there's support. And that's how they determined who would be on that debate stage. Today, they removed that rule because Mike Bloomberg, the billionaire, the Republican mayor of New York City, they're backstage going, oh God, what's he going to say? They removed it so that he could be in the next debate. He doesn't have to show he has any support amongst the American people. He can just buy his way onto the debate stage. And I got to tell you what's so disgusting about this. I watched the debate in Iowa here 2 weeks ago. The all white debate. And the fact that the Democratic, the DNC, will not allow Cory Booker on that stage, will not allow Julian Castro on that stage, but they're going to allow Mike Bloomberg on the stage because he's got a billion fucking dollars.
Ja, det var alltså Michael Moore som dissade Michael Bloomberg. Och ja, Michael Moore är ju en vänsteraktivist som ogillar de rika och tycker att man inte ska kunna köpa saker för pengar, och att han går på attack på det här sättet mot Michael Bloomberg är helt förståeligt ur Michael Moores perspektiv. Men det var en sån intressant fight av det slag som vi ser ju inte sånt här i svensk politik. De håller inte på så här, utan det är bara USA man gör så här. Och det är direkt, det är impulsivt och det är argt, och det är samtidigt inom demokratins tydliga ramar. Och det är som jag tycker gör USA så fantastiskt, som gör det så oerhört kul också att följa amerikansk politik. Men vi kan gå vidare. En annan sak som hände med Michael Bloomberg, det var när han reste runt, så träffade han en hund på kampanjen. Han var ute och skakade hand med folk, och då satt en person tillsammans med sin hund på ett ställe, och då skulle han skaka, ja, han sträckte fram handen mot hunden och tog hundens nos i handen och skakade nosen liksom på hunden. Och det såg lite kul ut såklart, jag vet inte om han själv var hund eller så, men det såg också lite awkward ut liksom. Gör han det här för att bara vara rolig, eller vet han inte hur man hanterar hundar ungefär? Lite så, det finns på YouTube i alla fall. Men det här berättar jag dels för att det var kul, men också för att det var en väldigt bra övergång till Elizabeth Warren, som är nästa kandidat som jag ska prata om. Elizabeth Warren har nämligen också en hund, och den hunden heter Bailey. Och nu när Elizabeth Warren har varit uppbunden i Washington DC för riksrättsprocessen mot Donald Trump, så har hon låtit hunden Bailey vara surrogat i Iowa. Och det finns något som heter Bailey Cam, när man kan följa hunden på nätet och sådana saker, och den är väldigt poppis. Och ja, det är i alla fall hunden som har fått åka runt tillsammans då med andra också såklart då, för att representera Elizabeth Warren ute i Iowa. Så det är lite kul, och Elizabeth Warren är en djurvän. Hon är en väldigt varm anhängare av djur, och hennes kampanjteam också. Vi kan säga att Elizabeth Warren har den största organisationen av de demokratiska kandidaterna i Iowa. De åker runt och hjälper folk gratis, och de hjälpte nyligen någon slags animal shelter med någonting. Så att Elizabeth Warren är djurvän, och hon har en hund som heter Bailey, kan man bara säga om det då. När det gäller andra saker så är Elizabeth Warren inte lika vänligt sinnad. Hon är inte vänligt sinnad till USAs olika krig, och nyligen så skrev hon en text som heter We Can End Our Endless Wars, och den handlar alltså om hur USA ska göra för att slippa det här 20-åriga kriget mot terrorismen, och hur man ska göra för att inte hela tiden skicka ut amerikanska ungdomar i krig som man inte vill ha, och kasta pengar på andra nationer och sådana saker, när man kan lägga pengarna på sjukvård och liknande. Och hon hade 5-punktsprogram då för att ändra USAs ja, USAs krigspolitik, och det är ingen vits att gå igenom det, för jag har sagt förut att Elizabeth Warren utrikespolitik är inte en starka styrka, men den röda tråden i alla fall som skriver om det är mer diplomati, man ska, det var dumt att överge Obamas Iranavtal, vi måste ha mer diplomati även med fiendeländer, vi måste ha mer diplomati i Afghanistan, vad menar hon då med talibanerna, ja, liksom, hon kan inte det där, och vi måste stärka allianser med våra vänner i Europa, vad betyder det liksom, så att jag menar, ja, hon köper det racet, och vi som har följt demokraterna länge, vi vet att det här är typ talking point som demokraterna brukar kasta ut när de försöker på något sätt säga något vettigt om utrikespolitik, men de, ja, det låter kanske fint om man inte kan där, men förstår man verkligheten så inser man att det här är ju, det här är, vad säger man, recept som inte fungerar. Förhandla med talibanerna funkar inte bra. Man kan smickra Europa mycket som helst, de kommer fortfarande inte att skicka soldater i Mellanöstern eller ta hand om sina egna ISIS-krigare ens. Så att, ja, det låter bra, kanske. Jag vet inte om det gör det egentligen, men i hennes värld, i den demokratiska bubblan så kanske det låter bra, men det är ju inte ett fungerande koncept, om man säger så då. En annan sak som Elizabeth Warren har gjort, det är att hon har kommit med ett förslag på att bekämpa falska nyheter på nätet, och hon tycker att det behövs för att stoppa digital disinformation och för att ja, motverka rysk påverkansoperationer och så vidare och så vidare, och det här är ju inte ovanliga saker då. Bor man i Sverige så känner vi till pratet om de här sakerna också. Elizabeth Warren har hakat på det här spåret att hon tror att det finns väldigt mycket desinformation, och hon tror framförallt att staten har ett ansvar och mediejättarna, Twitter, Facebook och så vidare, att stoppa det här på något sätt. Och det är ett sätt att på något sätt inskränka den fria debatten. Men USA har ju väldigt många politiker som har helt motsatt åsikt här. Och Rand Paul, han tyckte att det här var, ja, han var lite, han drev satir mot Elizabeth Warren på Twitter, och han skrev så här: "Would this apply to the tall tales you tell and those networks?" Frågade han då, alltså alla dina, liksom allt du brukar prata om som inte är sant kommer du liksom applicera på dig också. Och Jeff Blehar från National Review, han var ännu tydligare, han skrev att Elizabeth Warren is an American Indian, go ahead Liz, charge me. Och det var ju såklart en anspelning då på att hon själv har sagt att hon är indian, och det var helt uppenbart falskt, så att han sa en falsk sak, du är indian, jag har sagt något falskt, stämmer ju ungefär. Så att i USA så finns det motkrafter som driver med såna saker, och det är också någonting som jag saknar här i Sverige, för här har vi inte det, utan här om det kommer någon politiker som tycker, vem som helst, Annie Lööf eller någon annan som har gjort utspel om det här och säger att vi behöver motverka desinformation, Peter Wolodarski på DN eller någon annan, då tycker alla på något sätt, ja det låter vettigt, det här är farligt, men alltså USA är inte så, utan där inser väldigt många, i alla fall på den konservativa sidan, att det här är ju ett påhopp på yttrandefriheten, och är det här verkligen den fara du pekar ut, är den verkligen farligare än den lösning som du föreslår? Så att där finns det motröster på ett sätt som inte finns i Sverige, och det är också väldigt upplyftande med USA. Men i alla fall, det var Elizabeth Warrens senaste förslag då, att försöka motverka falska nyheter på nätet. Vi går vidare till nästa kandidat, och det är Pete Buttigieg. Och Pete Buttigieg tillhör ju de två stora kandidaterna, han och Joe Biden, som har fått stanna kvar i Iowa faktiskt och kampanja, medan senatorerna har varit i Washington DC. Och Pete Buttigieg, han har hittat en ny strategi, och det är att rikta sig mot inte bara de här liberala studenterna i Iowas storstäder, utan även de konservativa på landsbygden och unga konservativa inte minst, alltså sådana som stöder Donald Trump. Pete Buttigieg, han har ju länge pratat om att det finns väldigt många future former Republicans, och med det menar han alltså att det finns många republikaner som kommer att byta parti och bli demokrater. Och det är sådana han försöker locka. Han försöker prata till unga konservativa och förklara varför hans väg är rätt väg framåt och varför han är den ungas kandidat och så vidare och så vidare. Och är det här en strategi som kommer att lyckas? Ja, alltså, jag tror inte det faktiskt. Men det tror jag inte heller att Pete Buttigieg tror. Men vad han tror är att det finns en strategi nu helt enkelt bland vissa av de här kandidaterna, bland Pete Buttigieg, Amy Klobuchar och i viss mån Joe Biden. Och det är att vara ute, långt ute på landsbygden i Iowa och prata i småsamhällen. Och strategin bakom det är ju som sagt att Iowa Caucus funkar inte som ett primärval, man går inte bara till valurnan och släpper ner en valsedel, utan de som vill rösta, de samlas i sina lokala samhällen, i en kyrka, i en skola, i en gymnastiksal och så vidare, och sen så, ja, röstar de där på sina platser, och varje omröstningsställe har ett visst antal, ja, delegater då, helt enkelt. och det är det som allting handlar om. Och då kan det vara så att om du är inne i en storstad i Iowa, då kan det finnas 2000 personer i en skola och då ska alla de rösta. Och regeln säger att de måste ha 15% stöd för att få någon delegat alls. Och 15% från 1000 personer, det är alltså 150, så att... där krävs det 150 röster för att klara sig. Medan är du ute i en skola på landsbygden med vad ska man säga, 15 pers, då är det mycket enklare att få stöd typ av 2 personer, så har du det som behövs för att få en delegat. Liksom. Så att det finns en fördel, en strategisk fördel med att kampanja på landsbygden, och det är det som Pete Buttigieg gör. Och en av hans sätt att kampanja då, det är att han försöker förklara att både hans 2 främsta rivaler, då, Bernie Sanders och Joe Biden, är föredettingar. Och även om Joe Biden och Bernie Sanders står på olika sidor ideologiskt, så är båda, de har en sak gemensamt, båda är gamla, medan Pete Buttigieg är ganska ung relativt. Då. Och han förklarar att det är dags att turn the page och att båda de här pratar om att man inte kan riskera att liksom satsa på en ny kandidat, men det måste vi visst kunna. Och de är liksom yesterday's news är hans Pete Buttigiegs budskap när han är ute och kampanjar. Och han hoppas som sagt att locka unga konservativa. Kommer att lyckas? Jag vet inte. Nästa person vi kan nämna lite om, det är Amy Klobuchar. Hon har också varit då i Washington DC och hon har haft olika andra då som har kampanjat för henne ute i Iowa. Och hon är en person som inte kan nå unga demokrater. Hon har nästan inget stöd alls av unga, och det finns en undersökning som är gjord av Quinnipiac där visar det att hon har 0% stöd av människor under 35 i Iowa. Och det är alltså... Ja, det är alltså 0%, och hon har bara 1% stöd mellan de som är 35 och 49 år gamla, så att hon har väldigt lite stöd bland unga, och bland de som är mellan 50 och 64 så har hon 6% stöd, Amy Klobuchar, så att nästan allt stöd till henne är från äldre, så att hon har ju liksom ingen chans att på något sätt nå unga konservativa, vilket Pete Buttigieg försöker göra. Nu har det också dykt upp en annan sak, och det är så här att när Amy Klobuchar tidigt i sin karriär så var hon attorney general i Hennepin County i Minnesota, och där så var det så att det var en ung kvinna 2002 som blev mördad, och en ung pojke som heter Myon Burrell, han dömdes till livstid för det här mordet, och han hävdade alltid att han var oskyldig. Och nu så här långt senare har det kommit fram vittnen som har sagt att han är oskyldig, och det är andra som har tagit på sig dådet och liknande, och det här har man kastat fram nu mot Amy Klobuchar, och många menar att det var du som gjorde att han fick hamna i finkan. Och jag tror att det är Black Lives Matter, de här aktivisterna som kommer fram och sagt att du borde avsluta din presidentkampanj och åka tillbaka hem till Minnesota och arbeta för social justice och så. Och det här är liksom inga dagsnyheter, utan det är någonting man har gjort en stor sak av nu, trots att det har funnits med i bakgrunden länge. Så att vad jag vet har Amy Klobuchar inte ens kommenterat det här, och vi får se om det kommer att påverka någonting alls. Men det är en story som kommer fram lite extra de här senaste dagarna. Om den kommer påverka henne vet jag inte riktigt. Nästa person vi kan prata lite om då, det är såklart Joe Biden. Han är nu ute och kampanjar i östra Iowa i synnerhet, i olika arbetarklass county som finns i östra Iowa, och han har kunnat göra det i fred eftersom de andra stora kandidaterna har varit i Washington DC som sagt, och han pratar om att character is on the ballot, det här valet, att man måste ha karaktär, vilket då alltså president Donald Trump inte har enligt Joe Biden. Så att han har varit ute och kampanjat och försökt betona att det är viktigt med karaktär i de här tiderna. Han har också slängt fram ett förslag till med Klobuchar, och det är att man borde teama upp i Iowa, och det handlar alltså om att i olika precincts, alltså vallokaler där kanske Joe Biden inte har de här 15% som krävs för att få någonting, där skulle kanske Amy Klobuchars anhängare kunna stödja honom så att han når 15%, och han kan göra samma sak på andra ställen där hennes anhängare kanske inte når 15%. Alltså man kan spela med varandra, liksom där du har minst chans så kan vi hjälpa, och där vi har minst chans så kan du hjälpa. Alltså lite kohandel lite grann. Och många tror ju alltså att det här skulle kunna gynna Amy Klobuchar väldigt mycket, men faktum är att det skulle förmodligen kunna gynna Joe Biden väldigt mycket också. Så att vi får se om de gör den här kohandeln. Och den här kohandeln är ju inget illegalt alls, utan det tillhör reglerna i Iowa. Så att Iowa caucus är en väldigt spännande process. Och vi får se hur det går med det. Vi kan gå vidare till nästa kandidat som, det är Tulsi Gabbard helt enkelt. Hon har ju stämt Hillary Clinton då för $50 miljoner. Jag pratade om det i min förra podd. podd för att Hillary Clinton har kallat henne för en Russian asset. Och nu är det så här att Hillary Clinton har helt enkelt vägrat att ta emot själva stämningen. Hon har inte ens öppnat e-mail där det finns. Och ja, hon har helt enkelt inte ens bekymrat sig om det. Och Tulsi Gabbards team tycker att det sa så här, en av Tulsi Gabbards talspersoner: I find it rather unbelievable that Hillary Clinton is so intimidated by Tulsi Gabbard that she won't accept service or process, but I guess here we are. Och ja, Hillary Clintons team har sagt att det här är helt ointressant ungefär. Så att just nu så är det en slags stalemate mellan de här två. Så att vi får se vart det slutar och vi får se om det finns något tvång och vad liksom man kan göra rent lagligt. Men så ser situationen ut just nu i alla fall mellan de två. Och vi kommer att komma tillbaks om en stund faktiskt igen till Hillary Clinton. Men först lite annat. Michael Bennett, han är också en senator och en kandidat som har satsat på New Hampshire. Och nu i helgen så gör han sitt 50:e talmöte i New Hampshire. Så han satsar stort där. Kommer det att hjälpa eller kommer han gå samma öde till möte som John Delaney förmodligen, fast kanske om en vecka eller två. Nästa person vi kan nämna lite kort om, det är Tom Steyer. Och det är så här att riksrättsprocessen mot Donald Trump, det är en sak som Tom Steyer önskar få cred för, därför att han var väldigt tidig. Redan när Trump svors in som president 2017 så startade Tom Steyer upp Need to Impeach, en grupp då för att försöka få Trump ställd inför riksrätt. Och nu har det skett, och han menade då, Tom Steyer, att hans grupp som hade ungefär 8,5 miljoner anhängare, det var de som fick den här processen att börja rulla, riksrättsprocessen. Jag tror att det är en överdrift, men han vill ändå betona att han var tidigt ute med att försöka impeacha Donald Trump. Och ja, är det verkligen styrka att promota det nu när Trump i praktiken är friad? Jag vet inte, men han försöker i alla fall få det till det, Tom Steyer. Nästa kandidat som är lite mindre, som vi inte har pratat om så mycket, men som kan nämna lite grann just nu, det är Deval Patrick. Han är också ute och kampanjar då i New Hampshire, och han chanser att få med någon debatt eller något liknande som Michael Bloomberg, den är väldigt, väldigt liten. Och man kan fråga sig, varför är Deval Patrick kvar? Och då läste jag en ganska intressant teori om möjligheten i Boston Herald och varför han hänger kvar. Och det är att han har stöd av en person, väldigt tyst i bakgrunden, och den personen är Barack Obama. Barack Obama har inget större förtroende för sin tidigare vicepresident Joe Biden, men däremot har han stor förtroende för Deval Patrick, och Deval Patrick kommer ju inte vinna på egen hand. Men om det skulle bli så att det blir en stalemate på konventet, då blir det någonting som heter Brokered Convention, och då kommer de så kallade superdelegaterna ge det demokratiska partiet alltså spela en roll. Och en av de absolut viktigaste superdelegaterna, det är Barack Obama, och kommer han då ge ett gott ord för Deval Patrick, så har Deval Patrick en chans att från sidan om komma in och kanske få nomineringen, men också kanske få nomineringen. Det är en liten chans, men möjligheten finns. Och den här artikeln i Boston Herald driver den teorin att det är en chans som Deval Patrick kanske satsar på och hoppas på. Vi får se om det blir så. En annan sak han kanske hoppas på är att han kan få någon slags vicepresidentslott, och det blir också lättare om han får ett offentligt endorsement av Barack Obama. Så att Deval Patrick väntar på ett endorsement i en eller annan form av tidigare president Barack Obama, och får han det så har han en chans som gör att han på något sätt kan slippa allt det här svåra i primärvalsprocessen. Vi får se om det blir så, men det är det som Deval Patrick satsar på i alla fall. Och med det här sagt så tror jag att vi ska avrunda. Det är ju som sagt, Iowa Caucus är som sagt på måndag, bara om 2 dagar, och jag hoppas i alla fall att jag hinner med en till uppdatering innan måndagen. Så att vi hörs snart igen. Det var avsnitt 1017 av amerikanska nyhetsanalyser, en ideell podcast som drivs för att ge det konservativa perspektiv på USA som svensk media inte förmedlar. Stöd gärna detta arbete på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller via bankkonto. Hjälp mig också gärna att nå fler lyssnare genom att dela poddavsnitt i sociala medier och i andra sammanhang. Det var allt för idag. Stort tack för att ni har lyssnat, och allt gott tills nästa gång. Thank you.
Thank you.